Det här är P1, Sveriges Radio.
Koranbränningarna väcker svåra publicistiska frågor. Hur gör medierna för att inte bli en bricka i ett spel om uppmärksamhet med stor politiska konsekvenser?
Det är lite vår roll att komma med dåliga nyheter ibland. Det går inte att komma ifrån.
Embargobråk mellan TV4 och DN.
Jag tycker det är konstigt att DN kan styra en myndighetskommunikation.
Swish-listan på alla släppar. Varför kittlar medierna publikens nyfikenhet utan att berätta allt?
Folk känner sig offentliggjorda, blottlagda. Det blir en skampåle.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Koranbränningarna fortsätter vara i den svenska nyhetsfårans mitt. Dagligen kommer nya rubriker om bränningar, demonstrationstillstånd, reaktioner, politiska utspel, debattartiklar och ledartexter. Och samtidigt har medier en stor roll när de bidrar med ytterligare bensin på den redan upphettade brasan. För vilken hänsyn ska medier ta till det spända säkerhetsläget som följt i koranbränningarnas spår? Och har kraven höjts för när något kvalar in i nyhetsflödet? Mediebevakningen om bränningarna har präglat de senaste månaderna och nu när sommaren drar sin sista suck kanske även de mer rutinmässiga rapporteringarna också gör det. Jag har i veckan pratat med några utgivare om vilka avvägningar de gör.
Det blir ju löjligt om dagens koranbränning blir som en väderprognos ungefär. Att idag har det skett i Södertälje, imorgon sker det i Rinkeby, idag i Stockholm. Det blir ju lite absurt liksom.
Det här är Maria Eksedler, nyhetschef på Ekot. Samtidigt som vi ses i radiohuset så tänder den numera välkända koranbrännaren Salvan Momika eld på ytterligare en koran några kilometer bort på Södermalm. Men den här gången så blir nyhetsrubrikerna få och små.
Just nu så är min hållning att vi så mycket vi kan ta reda på vad som sker, vilka som gör de här ansökningarna, vad finns det för eventuella krafter bakom och så vidare. Vår uppgift är ju att vara där i verkligheten och se vad som sker. Men det innebär inte per automatik att det blir en publicering för att vi är på plats. Så det är min hållning just nu, men det kan naturligtvis ändras om en vecka eller två månader. Det beror på det allmänna läget, säkerhetsläget.
Sommarens våg av koranbränningar är inte de första i sitt slag i Sverige. Men den här gången har de lett till att det skakar rejält både i inrikes- och utrikespolitiken. Att terrorhotet mot Sverige ökat och att NATO-ansökan ständigt hänger på en bräcklig tråd. Ja, koranbränningarna och de kriser som kommit ur askan har verkligen varit sommarens långa följetong.
Ska acceptera min tro.
Under måndagen genomfördes ytterligare en koranbränning. Den här gången vid Mynttorget i centrala Stockholm.
Vi var tydliga med att regeringen tar starkt avstånd från de provokationer som bland annat inneburit att skrifter som uppfattas som heliga eller kopior av sådana skrifter har bränts.
Det är allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Det finns ingen anledning att förolämpa andra människor.
Men hur förhåller sig medier till att deras bevakning vidaremedlar koranbrännarens aktioner till omvärlden med följd att hoten mot Sverige ökar? När publicerar de och när avvaktar de?
Vi får mycket reaktioner, vi får många samtal från vår publik, våra lyssnare, andra som tar del av Sveriges Radios material, att de tycker att vi kanske borde förtiga det hela, inte ge det något utrymme. Men svaret till dem är ju då att det är lite svårt att förtiga en händelse som har fått så stora konsekvenser i omvärlden. Och vi befinner oss nu i ett väldigt säkerhetspolitiskt känsligt läge. Vi har en förhöjd terrorhotnivå och så vidare. Då kan vi inte bortse från detta.
Så här, nyhetsmedier har inte uppdrag att lägga världen till rätta. Det är lite vår roll att komma med dåliga nyheter ibland. Det går inte att komma ifrån.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen.
Däremot ska man ha en balanserad och ansvarsfull rapportering, och det ska vara nyhetsrelevant. Och som publicist är det viktigt att hela tiden reflektera över, är det här nyhetsmässigt, är det viktigt, eller ger vi en scen åt något egentligen marginellt fenomen?
Kan det finnas skäl med tanke på det spända säkerhetsläget att ibland avstå från att rapportera?
Jag tycker att som omständigheterna är nu, där Sverige är i den här känsliga utrikespolitiska situationen och där varje koranbränning i princip blir ett nytt, en ny anledning för terrorister att hota, för länder att ifrågasätta och kritisera Sverige, för våldsverkare att attackera ambassader, för president Erdogan att använda i sin retorik gentemot Sverige. Alltså, i det läget är det oerhört relevant att berätta ganska ingående vad det är som händer för publiken.
Ja, det är en brännande het fråga. Och även uppgifter som sen visar sig kanske inte är riktigt korrekta kablas ut som nyhetsstoff. Som när medier i måndags rapporterade att koranbrännaren Salvan Momika attackerats av en man i boxningshandskar.
Var är polisen? Ja, han får skydda sig själv.
I ett filmklipp som flera arabisktalande medier plockade upp påstår mannen i boxningshandskar att det hela var uppgjort på förhand.
Salam alaikum.
Men i ett senare klipp tar han tillbaka det påståendet.
Det var många som undrar om det här var fake eller inte. Ni får tro vad ni vill, men jag säger nej, det var inte fake.
Han vill inte medverka i en intervju med oss på medierna. Så ja, det är lite oklart vad det var som hände egentligen. Men nyhetsrubriker, det blev det. Så hur ska man egentligen tänka? Rapportera först när korten ligger på bordet eller fortlöpande?
Ja, men det bästa svaret på den frågan är ju att det alltid är bäst att vänta till man vet och till man har egna uppgifter.
Maria Eksedler på Ekot igen.
Sen kan man väl säga helt krasst och självkritiskt att tempot inom journalistiken drivs ju bara upp och blir snabbare och snabbare. Och det är en enorm press och en enorm konkurrens mellan medierna om att vara först.
Jag vänder mig lite mot att den mediedebatten så ofta utgår från att man inte borde ha publicerat eller att man borde avstå från att berätta någonting som man vet. Jag tycker att den naturliga instinkten för att nyhetsmedia är att berätta när något har hänt. Försöka kontrollera faktan, förmedla nyheten på ett opartiskt och sanningsenligt sätt. Det är det som är vårt uppdrag. Nyheten måste fram. Därför tycker jag att det var helt rimligt att rapportera den här misstänkta misshandeln och sen följa upp den med de nya uppgifterna som kom.
Sommaren med Momika och hans koranbränningar är som sagt en medial långkörare. Men nu börjar fler redaktioner inta en mer återhållsam hållning i sin rapportering. Varken Expressen eller Ekot livesänder från aktionerna. Och det gör inte heller Aftonbladet.
Själva koranbränningen i sig är ju inte nyheter längre, skulle jag säga.
Martin Schori är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
När det här skedde så bedömde vi att det var att det fanns ett allmän intresse och ett nyhetsvärde i att berätta om de här aktionerna. Men när det har varit ett dussin sådana så kanske inte nödvändigtvis aktion nummer 13 i sig är en nyhet längre. Men det blir väldigt krångligt eller svårt för oss att inte rapportera när det får den här typen av konsekvenser som de ändå får. Då måste vi göra det.
I veckan blossade upp en kritik mot medier som reproducerar bilder och filmsekvenser från koranbränningarna. Dala-Demokratens ledarskribent Göran Greider liknade det med att visa närbilder på offer från bilolyckor. Det gör man bara inte, och därför borde man inte heller visa bilder på brinnande koraner, ansåg han. Och Aftonbladets Martin Schori är inne på samma linje.
Sen är vi också restriktiva med att visa själva koranbränningen. Alltså i bild och rörlig bild. Det finns ju tillfällen när det är motiverat att göra det, men och det har vi gjort också, men inte på en slentrian så att säga.
Varför inte då?
Nej, men för att det är ju en uppenbarligen också någonting som är väldigt provocerande för väldigt många människor, och då tycker jag att man ska ha liksom, återigen, det finns ju anledningar till när det är motiverat att visa ändå, men bara liksom automatiskt visar det hela tiden så fort man skildrar någonting som har med det här att göra. Det tycker jag inte är motiverat.
Jag tror det är väldigt viktigt att vi skildrar det som händer och att vi inte undviker att visa nyhetsbilder. Men om vi börjar självcensurera detta, då hamnar man ju i en väldigt farlig spiral, tycker jag, där man godkänner andras taburegler, där vi rättar oss efter Irans syn på yttrandefrihet. Man kan tycka om det eller inte, men de här manifestationerna är en del av svensk yttrandefrihet, och när den brukas så måste vi kunna visa detta i nyhetsmedierna.
Sist här, Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
I torsdags bekräftade åklagaren att en person som hittades död i Upplandsbro i förra veckan är den 14-åring som försvunnit från ett HVB-hem i Nyköping tidigare i sommar. Nyheten har fått stor spridning och bilder och namn på pojken har publicerats i veckan. Men familjen hade inte fått dödsbesked av polis eller åklagare innan nyheten publicerades, utan fick läsa om det i medier. Det uppger pappans målsägande biträde för oss. Ett tydligt brott mot de pressetiska reglerna. Först att publicera nyheten var TV4, där Fredrik Malmberg är chef för nyheterna.
Vi har brustit i våra rutiner. Vi publicerade utan att vi var 100% säkra på att anhöriga var underrättade. Och det bryter mot de uppsatta regler som vi har på redaktionen. Som tur var gör vi inte det här speciellt ofta, men det är lika tråkigt de få gångerna som vi gör det. Det blev en misskommunikation och det borde inte ha skett.
TV4 annonserade tidigare i år att de ska göra ett stort sparpaket. Under veckan har uppgifter om hur dessa besparingar ska gå till börjat sippra ut från TV4-huset. Bland annat rapporterade Dagens Media att den politiska kommentatorn Marcus Oskarsson skulle få betydligt färre uppdrag av kanalen och inte längre kommentera inrikespolitik. Men det har dementerats av både kanalen och Marcus Oskarsson själv. Däremot står det nu klart att 100 av bolagets 800 anställda ska sägas upp. Radiokanalen Rockklassiker har tvingats be om ursäkt i veckan. Det här efter att en programledare, apropå en björnattack mot två personer under en jakt, sagt att jägare borde skjuta sig själva istället för björn. Det här rapporterar Expressen.
I striden om att vara först med de senaste nyheterna så är det många redaktioner som får rapporter och utspel, alltså nyheter helt enkelt, på embargo. Det innebär att man får en förhandstitt på uppgifter, men att man låter bli att publicera fram tills dess att källan till uppgifterna tycker att det är okej. Så långt allt väl. Men i veckan har det brutit ut ett bråk mellan TV4 och Dagens Nyheter om just ett sånt här embargo. Ett bråk som får TV4 att fråga sig hur rimligt det är att Dagens Nyheter dikterar villkoren för hur en myndighet väljer att kommunicera. Reporter här är Erik Petersson.
Alltså så här, vi ställde oss lite frågande helt enkelt. Jag är inte mina redaktörer på Nyhetsmorgon sitter och förbereder ett inslag för morgondagen.
Det här är Johanna Thulin Bratten, programchef för Samhälle på TV4 och ansvarig utgivare för Nyhetsmorgon.
Som handlar om att Skolverket släpper en ny rapport om orättvisor inom skolan. Alltid spännande. Och skolministern ska medverka och vi vill naturligtvis kunna förbereda vårt inslag. Alltså tv är ganska komplicerat i att förbereda och det behöver göras ett underlag, det behöver göra kanske grafiska lösningar och så vidare till morgonbitti.
TV4 kontaktar då Skolverket som står bakom rapporten och ber om och blir lovade att få rapporten på embargo. Mot att de inte publicerar något förrän klockan 7 dagen efter, på fredagen.
Det är sånt som händer hela tiden på olika redaktioner, att man får rapporter mot embargo. Och sedan blir vi kontaktade igen och bara säger att nej, det går tyvärr inte därför att vi får inte lämna efter för Dagens Nyheter.
Skolverket har nämligen också skrivit en debattartikel som är planerad att bli publicerad på DN Debatt i papperstidningen under fredagen.
Och då gör Dagens Nyheter så tydligen att man skriver ett avtal som säger att de får inte släppa det här någon annanstans. Och jag tycker det är konstigt att DN kan styra en myndighetskommunikation. Alltså här vill ju den här myndigheten naturligtvis prata om den här viktiga rapporten. Men om man förbinder sig att göra det i DN Debatt, ja, men då får ingen annan möjlighet att förbereda sig mot ett embargo, vilket är det normala.
Jag tänker, en grundförutsättning för alla artiklar som vi publicerar i DN Debatt är just det här att man inte får förse andra medier med material på förhand. Och det här har gällt sedan decennier. Jag heter Amanda Johansson-Murray, jag är redaktör för DN Debatt. Detta är vi öppna med och det står också klart och tydligt i vårt frågasvar om artiklar och också i publiceringsvillkoren. Och tanken är då att material får inte lämnas ut i förväg förrän tidigast på morgonen när papperstidningen landar hos läsarna.
Men fattar. Och vad är liksom motiveringen för det då egentligen?
DN Debatt är en debattsida med nyhetsfokus, vilket skiljer ut oss kanske från många andra debattsidor. Och för att vara den sidan vi vill vara så måste vi ha ett nyhetstänk. Så det innebär att vi jobbar på samma sätt som övriga redaktioner med nyhetsvärdering. Vad är grejen, man frågar sig? Vad innebär det här för våra läsare? Hur stor nyhet är det? Är vi först och är vi ensamma? Och det här är en fråga man ställer sig varje dag på redaktioner när man prioriterar vad som ska toppa tidningen eller sändningen.
Det TV4 har reagerat på lite är liksom att de har haft ett löfte om embargo. Och sen hör då liksom myndigheten av sig och säger så här, nej men vi kan inte lämna ut den nu för nu har vi publicerat den på DN Debatt och då säger DN att vi inte får det. Det är inte en lite märklig ordning ändå att, så att säga, DN dikterar villkoren för hur en myndighet som ändå, det är en rapport som finansierats med offentliga medel, liksom hur informationen kring den sprids.
Ja, det står myndigheter och partier och forskare fritt att skicka ut med embargo till alla medier i förväg. Men de artiklar publicerar vi inte på DN Debatt. Så det är ett val som görs av artikelförfattarna som ser ett stort värde i att publiceras på den plattform som DN Debatt innebär.
Vi har varit i kontakt med Skolverket som inte vill ställa upp på en intervju. De skriver att de inte ser att det här är en fråga för Skolverket utan för mediehusen. Vi har valt att publicera vår debattartikel på DN Debatt och då följer vi också de villkor som följer med den publiceringen, skriver pressavdelningen i ett mejl till oss. Är det så konstigt att DN vill vara först på grejen och vara själva på den? Tillbaka till TV4 och Johanna Thulin Bratten. Det är väl lite så att säga nyheter fungerar?
Jo, men vi har ju ingen sändning förrän klockan 7 i morgonbitti. Så vi har liksom ingen möjlighet att publicera. Det skulle vi praktiskt kunna ha eftersom vi skulle kunna ge den namn till någon annan redaktion här i huset. Men det var inte frågan, utan det här var ju till Nyhetsmorgon. Och vi har ju ingen sändning någon gång, utan vår sändning startar ju imorgonbitti. Så att därför så liksom så här, vi får en embargo mot publicering imorgonbitti. Och har möjlighet att förbereda oss inför den intervjun. Men det sätter liksom DN lite käppar i hjulet för genom att säga att innan de har publicerats så får ingen annan ens ta emot detta mot embargo. Ja, jag tycker det är märkligt.
Amanda Johansson-Murray på DN Debatt igen. Alla vill ju vara först med en publicering, men i det här fallet så var ni redan det, så att säga. Enda konsekvensen här blir att TV4 inte kan liksom förbereda en intervju ordentligt. Blir inte det lite småsint?
Det har ju med det att vi är en debattsida med nyhetsfokus och för att vara den sidan så måste vi ha nyhetstänk, och i det ingår också att vara först och vara ensam om saker och ting. Det står tydligt i våra publiceringsvillkor och i vår frågesvar. Och vi håller den här linjen även internt. DN Debatt lämnar inte ut rapporter som vi får till oss, till våra egna nyhetsrapporter i förväg. Och vi förutsätter att artikelförfattarna inte heller gör det.
Just nu pågår en av de största rättegångarna mot gängkriminella, där Sundsvall kommit att bli en arena för ett blodigt knarkkrig. I centrum för snacket i Sundsvall står den så kallade Swish-listan. Det är en lista över misstänkta knarkköpare som betalat drogerna genom Swish. På listan finns hundratals namn, däribland många kända profiler i Sundsvall. Medierna var först med att uppmärksamma listan, som är en del av polisens förundersökning. Sundsvalls tidning och P4 Västernorrland har berättat att listan finns, men de avslöjar inga namn, trots att Swish-listan vid det här laget finns spridd över hela internet. Så vad är vitsen med att kittla nyfikenheten, dra igång en medierapportering som lockar klick, men som inte berättar allt? Tonche Pertsan har i veckan gått på krogrunda i Sundsvall i jakt på svar.
Ja, då är man i Sundsvall, staden där man betalar för knark via Swish. Den gamla sanningen att cash is king gäller inte längre. Det är ingen som har cash, inte ens knarklangare.
Det är en supersnackis, det är helt ofattbart.
Petra Berggren är reporter på P4 Västernorrland.
Det är det stan pratar om. Det är bara så.
Tillsammans med Lotta Hagberg-Videll var Petra Berggren först att rapportera om så kallade Swish-listan. En lista över personer som med Swish betalat knark, hävdar polisen. Och den här Swish-listan utgör bara en liten del av förundersökning mot 23 gängkriminella som krigar om knarkherraväldet i Sundsvall. I sitt arbete med bevakning av det stora brottsmålet hörde hon att folk började skvallra om listan som fanns i förundersökningen.
Swish-listan?
Ja. Och då förstod vi, som vi kanske inte hade förstått innan, att i hela det här stora gängmålet så är det en lista med misstänkta knarkköpare som är det som får allra mest uppmärksamhet. Även fast det är flera barn med i det här gängkriminaliteten.
Okej, men konkret, vadå? Till vem sa du här? Ska vi göra någonting på det, eller var det redaktören, eller hur gick det till när ni skulle...
Jag skrev till Lotta. Det här är en nyhet.
Listan?
Det här är en nyhet, vi måste göra någonting på det här. Vi ställer det andra, vi måste ut med det här. Det är allt som folk bryr sig om nu. Och vi kan ju själv hitta. Det här var ju alldeles i början när folk började få nys om det. Man hade inte än förstått vilka som fanns på listan. Men vi tog oss, jag satt i telefonen i Stockholm. Lotta satt på redaktionen i Sundsvall. Och sen hemma på kvällen också. Och vi gick igenom listan. Vi sa namnen, skrev vilka vi sa namnen, googlade på dem, slog upp dem på Facebook, hittade massa vi kände, krogprofiler, hockeyspelare, fotbollsspelare på elitnivå, och vi såg direkt att den här listan kommer få många i stan att svettas.
Och efter att P4 publicerade inslag om Swish-listan har det växt till en löpeld i staden. De lokala medierna har publicerat otaliga artiklar, radio- och tv-inslag om listan.
Vad säger du när bekanta frågar dig? Jag vet du vem som är på listan.
Det är ingen som har frågat riktigt så, men däremot har den frågat hur man hittar den här listan. Och den finns ju, det är ju inte bara vi som har den här listan, utan den ligger ju öppet på Flashback, publiceras den ju i trådar. Så att det är ju där folk hittar den här listan. Det är ju inte genom oss de har fått tag på namnet. Nu går vi på Storgatan här i Sundsvall. Det är här de flesta restauranger ligger.
Tillsammans med Lotta Hagberg-Videll och Petra Berggren går jag ut i Sundsvalls natten.
Några av de här restaurangerna som hade kroganställda på Swish-listan.
Flera anställda från restaurangen som finns på Swish-listan har redan fått sparken.
Jonas Hamlund, som driver flera krogar i Sundsvall, hade anställda som var med på listan. Och de har fått avsluta sin anställning med omedelbar verkan.
Alltså, även om det här är en del i ett offentligt material. Det här är en del i en förundersökning, det här är bevisning. Så är inte vi van att smälla upp en skampåle på torget som man har gjort det med den här listan. Att det känns som att folk känner sig offentliggjorda, blottlagda. Det blir en skampåle.
Det är sent tisdagskväll och gläst med gäster på krogarna. Klockan är strax 11. Restauranger håller på att stänga och så även Blackstone Steakhouse.
Det kan inte vara så mycket folk här ikväll.
Nej, det är väldigt lugnt nu. Vi har bara ett fåtal gäster kvar så kvällen börjar närma sig mot sitt slut.
Swish-listan. Alla snackar om den här i Sundsvall eller?
Ja, det är väldigt pågående grej just nu. Jag har själv läst den och det är väldigt många som man inte trodde skulle vara med som är med. Och många man känner som är med. Så ja.
Ja, men hur såg du, hur kom du åt listan?
Det var mammas jobbarkompis som hade fått tag på den via Flashback. Som sen spred sig som en blixt.
Hur många av dina kompisar eller bekanta finns, eller folk som du känner till, finns på listan? Eller?
Snarare 30-40 stycken ungefär. Ja, Pontus Garefelt. Jag jobbar på Blackstone Steakhouse Sundsvall.
Karin Näslund är ansvarig utgivare för Sundsvallstidningen.
Är swishlistan egentligen större än själva rättegången om gängkriminalitet? Publicistiskt.
Beror lite på hur man ser på det. På sätt och vis så är det större. Det är nog en större snackis i Sundsvall just nu, just swishlistan. Eftersom det förekommer många personer som många känner till där. Det är många som känner igen namn på listan. Till skillnad från den här gängkriminaliteten som faktiskt pågår ganska långt ifrån de flesta människors vardag och liv. Så på så vis är det ju en större snackis.
Trots att swishlistan cirkulerar på sociala medier har ingen av de etablerade medierna publicerat några namn.
Men är det inte det här gammal mediernas svaghet att hålla på en information? Men sociala medier till exempel, folk har hittat alla de där på Flashback.
Ja, det där tycker jag är en svår fråga som jag funderar mycket på. Liksom, vilken roll ska vi som traditionell media spela? Kanske framförallt en bit framåt. Men jag tycker också att det... Om det är vår svaghet så är det också vår styrka att vi faktiskt har vårt medieetiska system som vi förhåller oss till och att vi inte allt för snabbt publicerar till exempel namn på en sån här lista utan att vi först funderar över finns det ett stort allmänintresse och hur kan en eventuell publicitet skadas ut, vilket ju är det som medieetiken i grund och botten handlar om. Och i det här fallet och i många andra fall så är det ju inte det enskilda namnet som är det stora allmänintresset utan det är ju andra saker.
Men vad är allmänintresse om alla vill ha den namnlistan?
Ja, men allmänintresset, men det går ju att jämföra också med, vilket jag tycker man får påminna sig om också, att de allra flesta som omskrivs i Sundsvalls tidning som är misstänkta för brott eller dömda för brott, de namnges inte. Men sen är det ju precis som du är inne på den här problematiken, många lider redan stor skada för att de här namnen har fått stor spridning trots att vi inte har publicerat.
För det finns en journalist ibland på listan, eller?
Ja, det har vi rapporterat om.
Hur många?
Det kan jag inte svara på. Helt enkelt för att, som jag var inne på tidigare, det finns många namn på den här listan. Alla namn är inte helt unika och då är det, kan vi inte i alla fall veta med säkerhet vem det är som avses.
Men du vet att hen, eller flera hen, är journalister?
Ja, precis. Det har vi rapporterat om att det finns. Det finns ju...
Utan namnpublicering?
Ja, precis. Vi har inte namnpublicerat någon på den här listan i det läget.
Någon av dina anställda?
Om någon av våra anställda skulle vara med på den här listan eller i sådana här sammanhang så skulle vi hantera det som ett personalärende internt.
Men ska jag tolka det som du har några av dina anställda på listan?
Nej, du ska tolka det som att det är något som jag inte kommenterar. Jag hade varken kommenterat om det fanns eller om det inte fanns.
Reporter här var Tonshi Pertsan och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Erik Petersson var producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.